Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Denna är den stora dagen som vår Herre Kristus gjort. Mörkrets furste är nu slagen. Krossad är helvetets bord. Dödens mörker har försvunnit. Livets sol har nu uppvunnit. Jag vill tacka dig, dyra frälsare, att vi församlas här också denna påskdag och fira din ärorika uppståndelse. Nu ber vi att du ger oss ögon som ser och öron som hör och hjärtan som tror och förtröstar. Allt detta ber vi om i ditt eget frälsarnamn. Amen. Alla tycker vi väl om ljus. Visst är det så. Idag så har vi ställt fram våra klockor till sommartid. Dagarna blir längre och längre, ljusare och ljusare. Vi tycker om ljus. Och vi tänder ljus för att vi tycker det är mysigt och det känns rogivande att betrakta ljus. Vi sjöng alldeles nyss "Vad ljus över griften". Kan man verkligen sjunga så? Kan det verkligen vara ljust vid en grav? Är inte en gravplats något av det mörkaste och dystraste man egentligen kan tänka sig? Vi har väl alla någon gång fått följa en kär till den så kallade sista vilan. Vi har känt mycket sorg och saknad vid en sådan tillfälle. Det brukar vara ganska långt till skratt och munterhet vid en grav. En grav, den vittnar om skilsmässa och den vittnar om förgängelse. Och när vi efter några dagar går dit igen och tittar på de fina blommorna så känns det fortfarande mycket smärtsamt och sorgligt. Det var säkerligen inga glada och muntra kvinnor som den här påskdagsmorgonen gav sig iväg för att besöka Jesu grav. Jag hade varit med på avstånd vid Golgata och sett vad som hände. De hade sett när han blev lagd i graven. Det är gryning, läser vi, tidigt på morgonen som kvinnorna i sig väg. Det står att de ska gå och besöka graven. Men deras besök är också tänkt att kombineras med att smörja Jesu kropp med väldoftande oljor, läser vi hos evangelisten Markus. Och där kan vi också läsa om deras stora bekymmer vid tanken på den stora stenen som de visste var framskjuten och täckte Jesu grav. Hur skulle den tas bort? Vad skulle de få hjälp med att ta väck den? De kommer fram till graven. Och vad är det som hände? Vad stod det i vår text? Jo, marken börjar skaka och skälva. Precis som den hade gjort på långfredagen i Jesu dödsstund. Det blir en kraftig jordbävning. Skapelsen hade som sagt darrat vid Jesu död. Och nu skälver den också vid hans uppståndelse. Jag kan väl göra någonting annat. När en ängel stiger ner så blir det jordbävning. Hör ni, vad ska då inte hända när Herren Jesus själv stiger ner vid sin andra tillkommelse på den yttersta och sista dagen? Det står att ängeln har en gestalt som blixten och hans kläder är vita som snö. Han går fram och så rullar han bort den stora stenen. Och han sätter sig på den. Man kan liksom se hur han i triumf sätter sig på stenen. Den är borta. Vakterna skakar av skräck och blir som döda. Ängeln bryr sig inte om vaktstyrkan. Han vänder sig istället till kvinnorna med orden: var inte rädda. Var inte rädda. Visst, det är en jordbävning här nu. Men var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Var inte rädda. Har ni tänkt på att gång på gång så kommer Guds änglar med den uppmaningen till de troende? Var inte rädda. Var inte rädd, sa ängeln till Zacharias i templet när han fick budskapet om att han skulle få son, Johannes döparen. Var inte rädd, sa ängeln Gabriel till Maria när hon fick reda på att hon skulle föda världens frälsare. Var inte rädd, Maria. Var inte rädd, Josef, för att ta Maria till dig som hustru. Men Jesu vänner behöver aldrig vara rädda. Det är bara Guds fiende som behöver vara rädda och ängslas. Ängeln vid graven hade inte kommit ner för att öppna graven så att Jesus kunde ta sig ut. Det ska vi vara klara över. Jesus hade redan lämnat graven. Han gick genom klippgravens väggar precis lika enkelt som han sen kom och hälsade på lärjungarna som satt bakom stängda dörrar, livrädda för vad som skulle hända med dem. Ingenting kan hindra Jesu uppståndelsekropp att gå genom väggar. Hans uppståndelsekropp är inte bunden av tid och rum. Lika lite som en glasskiva kan hindra solstrålen att tränga igenom, lika lite kan en bergväg hindra Jesus att gå igenom. Efter att ha uppmanat kvinnorna att inte vara rädda så fortsätter ängeln att tala till dem. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han har sagt. Jesus är inte i graven. Han har uppstått. Några dagar tidigare så hade han uppväckt Lazarus från graven. Lazarus som hade börjat ruttna, som hade legat 4 dagar i graven och som Jesus uppväckte till liv. Hur var det möjligt? Ja, svaret är att för Gud är allt möjligt. Den romerske officeren på Golgata hade helt rätt. Han säger i Jesu dödsstund: den mannen var verkligen Guds son. Den mannen var verkligen Guds son. Och är man Guds son, mina vänner, ja, då så har man också all makt. Precis som Jesus säger i sin missionsbefallning: mig är given all makt. All. Och då har man också makten att ta tillbaka sitt liv från död. Han hade själv sagt: Fadern älskar mig Därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Så kan vi läsa hos evangelisten Johannes. Folkens ledare hade ju länge talat om att man skulle döda Jesus. De hade den makten och den förmågan, menar de. Men det hade de. Pilatus, han sa att han hade makt att korsfästa och makt att ge Jesus fred. Vet du inte, sa han, spända ögonen i Jesus. Vet du inte att jag har makt att korsfästa dig och jag har makt att ge dig fred? Ni kommer ihåg vad Jesus svarade. Du skulle inte alls ha någon makt över mig om du inte hade fått den ovanifrån. Jesus gav frivilligt sin liv. Syndens lön är död. Det där hos Gud. Jesus dog i syndarens ställe. Själv hade han ingen som helst synd. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Hade han frågat judarna. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Ingen kunde göra det. Han var syndfull. Men den synd som förde honom till korset, det var vår synd. Det var din synd. Det var min synd. Vår synd fick han stå till svars. Han har uppstått som han har sagt, säger ängeln. Flera gånger vet vi att Jesus hade sagt till sina lärjungar att han skulle bli utlämnad till att lida och dö, men att han också skulle uppstå igen. Och nu hade det skett. Nu skyndar kvinnorna genast iväg från graven. Med bävan och med stor glädje så springer de för att berätta för lärjungarna vad de hade sett och hört. Men plötsligt, under deras löpande, så möter de en man. De möter Jesus. Han hälsar på den, och det faller ner och håller om hans fötter. Och precis som ängeln så säger också Jesus till dem: var inte rädd. Var inte rädd. Berätta om vad ni har sett för mina bröder, säger han. Det var inte bara en änglasyn som kvinnorna kunde rapportera om. De hade också mött den uppståndne. De hade också mött Jesus. Och lägg märke till, hörni, att Jesus skickar en hälsning till sina bröder. Nu säger han inte till lärjungarna. Han kallar dem plötsligt sina bröder. 3,5 års teoretiska och praktiska studier var nu avslutade för lärjungarna. Nu skulle de träda ut och föra Jesu budskap vidare. Nu var de inte lärjungar längre. Nu var de hans bröder. Evangelisten Matteus, han berättar här om vaktstyrkan som hade placerats ut vid graven. Ni vet att judarna var oroliga. De gick ju till Pilatus och sa: den där bedragaren, han har sagt att han ska uppstå igen. Så för att det ska hända någonting här nu, så sätt ut vakt och bevaka graven. Ja visst, sa Pilatus, där har ni vakt. Sätt ut den själv. Och gjorde det. Den här vaktstyrkan, den hade skakat av skräck, står det, när ängeln steg ner och välte undan stenen. Skakade av skräck. Men nu hade tydligen några av dem kvicknat till igen. Och det står att de springer in till Jerusalem och berättar för översteprästerna om vad som hade hänt. De berättar om vad som har hänt. Och nu blir det en ny samling med judarnas ledare. Och vad blir resultatet av mötet? Blir det kanske så att översteprästen Kajfas, han säger: jag hade rätt när jag sa att det är bättre att en man dör för folket än att hela folket går under. Jag hade rätt. Nu har denne man dött i vårt ställe. Men mina vänner, han har uppstått igen. Han lever. Han har dött för våra synders skull och uppstått för vår rättfärdiggörelses skull. Vaktstyrkan har kommit och berättat att han har uppstått ifrån graven. Låt oss nu söka upp honom och be om förlåtelse för allt det onda som vi gjorde mot honom. Och låt oss sen ställa till en jättefest och hylla honom som den store kung han verkligen är. Han är verkligen Messias, den levande Gudens son. Han är världens frälsare. Blir det resultatet av mötet? Nej. Så säger inte översteprästerna och folkets äldste. De hopar bara ännu mer syn över sig. Man beslutar sig för att muta soldaterna. Säg så här: hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Lägg märke till en sak här. Det står inte ett ord om att de här judiska ledarna ifrågasatte vaktstyrkans rapport. Står det ingenting om? Står inte att de frågar: nej, det kan vi inte tro det. Vad har ni för bevis för det? Nej, inte en rad om det. De köper detta. Men nu gäller det ju att göra bästa möjliga av situation. Säg att lärjungarna rövade bort kroppen medan ni sov. Har ni tänkt på vilken genomskinlig lögn det var? Så dumt kunde man gjort bättre igen. Alltså, hur skulle soldaterna kunnat veta att det var just lärjungarna som stulit kroppen om de själva låg och sov? Det hade väl varit bättre om de hade sagt att vi somnade och vi vet inte vem som kom och gjorde inbrott i graven, men när vi vaknade så var kroppen borta. Det hade låtit bättre. Nåväl, soldaterna tar emot pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Och så står det att det här ryktet, det spreds ut att lärjungarna hade stulit kroppen. Vår text, den avslutas med den så kallade Jesu missionsbefallning. Uppdraget att vittna om vad Jesus har gjort för oss. Och det är därför vi är samlade här idag. Vi har fått uppdraget att berätta om Jesus för alla människor. I miljontals kyrkor världen över så firas idag Jesu uppståndelse. Vi är inte ensamma, mina vänner. Många gånger tycker vi att vi är rätt få som samlas här. Men det är miljontals människor världen över som denna dag firar Jesu uppståndelse. Vi firar graven är tom. Var ljus över griften, han lever ofröjd. Kan det vara ljus i samband med en grav? Ja, det var ju frågan som vi inledde med. Ja, visst mina vänner, kan det vara det. För den som dör i tron på Jesus, så är inte den mörka och dystra graven slutet. Nej, det är egentligen bara början. Själen har redan gått till paradis. Och visserligen ska inte kroppen uppstå igen redan efter 3 dagar. Men den ska uppstå på den yttersta dagen. Och då ska den uppstå i härlighet. Och förenad med själen ska den aldrig mer dö. Jag lever och ni ska leva, säger Jesus. Jag lever och ni ska leva. Det är tröstens ord till oss. Det är ord som vi om och om igen behöver höra. När vi möts av svårigheter och troslagan flämtar matt och frälsaren är skymd för vår blick, så ska vi veta att han lever och vi kommer också att leva. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vilka mäktiga ord. Och vilka underbara ord. Påsken är den allra underbaraste av våra kyrkliga högtider. Då får vi i triumf sjunga om Jesu underbara seger som han har vunnit. Och han har ju vunnit den åt oss. Han har vunnit den för dig och mig. Vi får läsa och lyssna till de mäktiga texterna som ger oss sådan tröst. Påskens budskap ger oss ny frimodighet att möta den tid som ännu ligger framför oss. Och vi kan vara vissa om, som Paulus säger, att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken höjd, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det säger han. Det säger han till uppmuntran för oss när vi möter sorgen, besvikelse, synd, elände. Ingenting ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Eller som vi läste tidigare i vår episteltext. Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din ord? Du död, vad är? Du död, vad är din seger? Du död, var är din ord? Dödens ord är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Hörrni, utan hans uppståndelse så hade våra liv varit totalt meningslöst. Totalt meningslöst. Hade Jesus stannat i graven så hade vi inte haft någon som helst anledning att sitta här idag. Då kunde vi varit ute och kattat våra gräsmattor och gjort dem fina i väntan på att vi så småningom skulle dö och ruttna bort och ingenting mer skulle hända. Men graven var tom. Jesus uppstod för vår rättfärdiggörelse. Nu får vi njuta av hans seger och veta det att vi ska också segra därför att han har segrat i vår ställe. Ja, han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdig. Han avvände vårt elände för vår tid och evighet. Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet. Amen. Jag lovar att Gud och välsignad evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska höra det, utan varje dag tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare.